För många bibelläsare, ska inte säga för er, men för många bibelläsare är de här profetböckerna, de här 12 som finns i slutet av Gamla testamentet, väldigt okända. Man kan vissa delar, man har något sådär bibelord som man kommer ihåg och så vidare, va. Och Abadja, som till exempel vi fick väldigt genomgång för här om några tag sedan. Så mycket har man inte haft Abadja i den här kyrkan någon gång genom åren. Men samtidigt är det nog väldigt nyttigt att börja titta på de här böckerna och se vad de har att säga oss egentligen. För vi tror ju att alla de här böckerna som finns, de här 66 böckerna vi har i våran bibel, har någonting att säga oss. Jag tror inte Gud har låtit dem bara vara där för ros skull, utan det finns en tanke med att de finns där. Det är, tror jag, viktigt att vi börjar läsa hela Bibeln. Det är inte utfyllnad bara de här andra böckerna, utan det finns mer än evangelierna. Det finns också bakgrunder, sammanhang, och vi ser att Gud har handlat för. Gud har inte bara varnat i vår tid, eller Gud är inte bara intresserad av vår tid. Gud har en bakgrund. Gud är av evighet. Bibeln är inte från evig ursprung. Och det är, om det vi säger att det är Gud som har utandat det, då är det av evighet. Men det är inte nedskrivet. Och Mika bok idag, 7 kapitel, kom vi överens om att det var, eller hur? Och det är det, det är 7 böcker. Och nu har du alla de här 7 inlästa, förstår jag. Men bara en liten bakgrund, det finns alltså ett antal profetböcker i Gamla testamentet. Allt ifrån de här som vi kallar för skriftprofeterna, som är Jesaja, Jeremia, Klagovisen, Hesekiel och Daniel. Sen kan man titta på dem också och se att det är lite olika karaktärer. Och det är det också rakt igenom böckerna. Det är inte ett homogen massa, utan det har lite olika delar. Och sen har vi de här 12 då, som är de här sexkanterna där då, som beskrivs. Och nu är vi inne på hälften av dem då, i och med att vi börjar med Mika bok. Lite bakgrund som jag tror är viktigt. Jag skuggade in ett område för att beskriva att Bibeln talar, och profetböckerna nu talar om mer än det område som är Israel, det blåa området, och Juda, det orangea området kanske man kallar det för, som då sammantaget är Israel plus en liten kant ner till vänster i vänster hörn, som också borde ingå men som inte gör det nu i den här uppdelningen efter 48 då. Men vi såg ju när vi talade om Jona bok att hans budskap var ju upp till Nineve, och vi ska se i även Mika bok så finns intresset, faktiskt intresset, det Gud talar också till de omgivande folken. Så Mika var ju från ett område som ligger i närheten av Gaza. Strax norr om Gaza kommer han ifrån. Och det var ungefär 40 kilometer ungefär söder, sydväst om Jerusalem. Ner mot Gaza-hållet. Men det finns också så här, och jag skulle vilja starta med att ta med lite grann att Mika har fått satt exempel, eller hantering av Mika har fått satt exempel. Som vi går till Jeremia 26, vers 12. Men Jeremia svarar alla förstarna och allt folket: Herren har sänt mig att profetera mot detta hus och denna stad, allt det som ni har hört. Ändra nu ert liv och era gärningar och hör Herren er Guds röst, då kommer Herren att ångra det onda han har talat mot er. Och vad mig angår är jag i hans, er hand. Gör med mig vad ni anser vara gott och rätt. Men det ska ni veta, att om ni dödar mig så drar ni olycka, oskyldigt blod över er, över denna sal och över dem som bor här. För det är i sanning Herren som har sänt mig till er för att säga er allt detta. Han håller lite ett försvarstal efter att han har utgjutit sin profetia. Och han ser ju att de, ja, inte precis älskade det han hade att säga. Han säger, det här är det Herren har sagt. Och då kommer vi till vers 16. Då sa förstarna och allt folket till prästerna och profeterna: den här mannen förtjänar inte att dö, för han har talat till oss i Herren vår Guds namn. Några av de äldste i landet reste sig då och sa till folkets hela församling: Mika från Morsed profeterade på Juda kung Hiskias tid och sa till hela judafolk: så säger Herren Sebaot. Och så kommer det en det han har sagt då. Alltså, eftersom Mika för 100 år sedan blev skonad och han talade samma sak, så ska det inte hända någonting med Jeremia. Alltså, det finns en hopkoppling av böckerna. Det är inte enskilda böcker, och det ska vi se om en stund. Så ha med det, Mika ingår i ett sammanhang. Vi ska ta några exempel. Nu får ni slå lite grann fram och tillbaka. Jag tänker inte läsa all den här texten för er. Men om ni tittar i Mika 4 och 3 och samtidigt har fingret där, och så går ni till Jesaja kapitel 2 vers 4. Vi ser att de är parallella, de texterna. Nu får ni jobba lite grann. Är man på bibelstudien så har man bibeln med sig, eller hur, va? Jag kan säga så frimodigt, för jag gjorde bort mig själv i Pingstkyrkan i Örnsköldsvik för många år sedan. Där predikanten på ett bibelstudium helt plötsligt säger så här: ja, alla som har biblarna med sig räcker upp den. Och jag hade inte tagit med mig min bibel. Jag satt långt fram och församlingsmedlemmar såg mig och det är jätteroligt åt mig. Men titta på de här två texterna nu. De är väldigt snarlika, nästan in till identiska. Och vi kan ta ett exempel till. Om vi går till Mika 5:9-14, och så har vi Jesaja 2:6-9. De är inte riktigt parallella så, men nästintill. Och jag skulle kunna plocka ett antal sådana här texter ur Mika bok. Nu skulle vi säga att Mika och Jesaja, Hosea, Amos och några till var samtida. Så då kan man fundera på: har de kopierat Mika? Eller har Mika kopierat dem? Ja, det är en bra fråga att ha med sig. Alltså, det finns tankar här som är väldigt, till och med ordagrant, snarlika. Och då kan man fundera på: har de kopierat från andra texter? Jag skulle kunna plocka upp en 3-4 texter till som är nästan parallella. Ja, jag tror inte de har kopierat varandra. Jag tror inte det. Men om det ska tro det som sägs i Paulus brev om skriften, att den är utandad av Gud, så har de här böckerna, vi ska kunna hitta fler böcker som har parallella texter, väldigt lika texter. Men det är ju samma författare. Eller hur? Det är ju samma författare. Och det är viktigt att ha med oss det. För mig blir det här bara väldigt tyngd. Det finns en författare. För de fanns faktiskt lite i åtskild. De hade inte elektronisk kommunikation som vi har. Och de åkte inte flygplan eller bussar eller tåg sig emellan. De hade inte telefoner. Och det är ändå några år emellan de här. Så det säger man att det finns en herre bakom. En som har hållit sin hand över de här texterna. Och det tror jag är viktigt att ha med oss. Och förstå att profeterna hade ett jätteansvar i många avseenden. Jag vet inte om ni hann titta på texterna. Vi ska börja lite grann fördjupa oss i strukturen i Mika bok. Jag fick en sån här aha-upplevelse. Jag bara läste den rätt upp och ner. Och så tänkte jag, då måste jag ju titta lite mer. Och så upptäcker jag att den är faktiskt indelad i tre avdelningar, Mika bok. Det är som när jag läste homiletik för många år sedan. Så fick man lära sig att man skulle ha tre huvudavdelningar och så eventuella underavdelningar. När man gör en predikan. Jag tror inte Mika har gått på samma utbildning som jag. Möjligtvis har han varit läromästare. Men vi kan säga då att avdelning 1 är första och andra kapitlet. Och alla avdelningar börjar med någonting. Hör Herrens röst. Hör ni och så vidare. Och del 2 är Mika 3-5. Där det är tre kapitel. Och tredje avdelningen skiljer sig lite från de två första avdelningarna. För ja, vi kommer till dem en stund. Men det finns också ett väldigt löfte om det som ska komma. Om det upprättade Israel. Och då när vi kommer in i sjunde kapitlet. Så är det inte längre Juda och Israel. Utan då är det gemensamma riket. Man ska samla ihop dem till ett land. Och det är ju de profetia. Här finns det lite exempel på hur de startar de här olika avdelningarna. Vi kommer titta på det lite mer om en stund. Men det här är bara för att strukturera upp. Så kom ihåg. I första kapitlet är dom. Andra kapitlet är nåd. Tredje kapitlet är dom. Fjärde och femte kapitlet är nåd och upprättelse. Sjätte kapitlet är dom och nåd. Sjunde kapitlet är dom och nåd. Det är strukturen på Mika bok. Vi har med här. Så ha med det när du läser Mika bok. Alltså jag har bara en sån här. Wow, nu kommer du gå hem och läsa Mika bok. Har du aldrig läst den förut så kommer du läsa den nu. Det är spännande. Alltså vill du läsa om Betlehems betydelse. Den ringa staden. Som ska bära en konung. Så har du det här. Ska du läsa om att Israels plats på jorden en dag, så ska du läsa det här. Men ska du också läsa om hur Mika, profeten, går till rätta med folket, med ledarskapet, så är det här befinner det. Man brukar säga att Mika bok är lag och evangelium. Dom och upprättelse. Rakt igenom den här boken. Det ska ni få prata om en stund. Mika bok. 7 kapitel. Då ska vi börja i lite grann om Mika då. vi vet eller förstår att Mika kom inte i kunglighet. Då hade han inte vuxit upp ute på landet. Han var bondson. Och det ser vi då i första kapitlet och den plats som är omnämnd, som han får liksom beteckning ifrån. Men Gud använder honom. Och då kan vi säga så här: Gud använder den han vill. Gud använder den han vill. Vi vet att det fanns de. Daniel hade ju en upphöjd ställning. Han var en av de förnäma familjerna när han blev rekryterad till Nebukadnessars hov. Sadrak, Mesak, Abednego likaså. Men Mika var en vanlig bondpojk som Gud använde sig av. Jag blir så full av förtröstan i det. Perioden han levde, den är väldigt svår att datera, ska jag säga. Det står ett antal kungar under vilken tid han var verksam. Men Jerobeam till Hiskia och några kungar, men vi vet inte. Profeterade han sista dagen Hiskia levde? Han profeterade i början av Hiskias liv, det vet vi. Men var han samtida? Han fanns ju med Jerobeam också. Och flera kungar nämnt. Så det är lite svårt. Men man tänker sig att hans verksamhetsperiod börjar 740 före Kristus. Och blir då samtida med Jesaja. Till någon gång 686. Ungefär. Där har vi den perioden. Därifrån liksom det fönstret. Talar Gud ut. Och det finns en anledning. Folket är splittrat. Det är alltså inte bara att de är två länder. De är som hund och katt. Verkligen. Man räknar med att det är den tiden han levde under. Ja, inom det spannet. Man kan inte veta exakt när de är. Ja. Man vet ju här då. När vi läser Jeremia. Så förstår vi att han profeterade under första året för Hiskia. Det vet vi. Men hur länge? Vi vet ingenting om det. Men här fanns han ungefär den här tiden. Vi har ingen gravsten att gå och titta på, så vi vet när han leder. Men ungefär där fanns han. Och en annan orsak till att man tror att det var då, det var en oerhörd brytningstid i de här båda länderna. Både Israel och i Juda. Israel var verkligen ansatt då av assyrierna. Och de höll på att börja belägra städerna i norra Israel. Och Juda var djupt sjunket i avgudadyrkan och så vidare. Och när vi läser texten så förstår vi att det är det här han vill komma åt. Och att ledarskapet inte. Nu gör inte jag som Anders gjorde. Han läste ju hela sitt avsnitt. De 26. Nej. De 26 verserna. Och Badja. Jag gör inte. Jag läser inte alla 7 kapitlerna. Utan jag räknar ju med att ni har tittat på dem i förväg. Annars går ni hem och är nyfikna nu. Vi ser. Det var nog en text för det där. Ja. För första ska jag säga, profeterna fanns i landet för att styra upp för Gud. Profeterna fanns i landet för att styra upp för Gud. Så ha med det. Det fanns en anledning att profeterna fanns där. Det var för att styra upp för Gud. Gud, det här var ju Guds folk. Det var Guds egendomshåll. Och Gud går väldigt hårt åt ledarskapet. De som egentligen skulle vara förebilder, de går väldigt hårt åt genom bland annat dem. Så när vi kommer så här långt, jag hade en bild till det, men den ska vara med också. för bara konstatera att de här splittrade länderna var på grund av att, ja, som vi konstaterar sist, Salomos levde inte helt ut rent för Gud. Och efter honom så uppstod en strid om vem som skulle sitta på tronen. Och här sprack länderna då i två delar. 10 stammar åt ett håll och 2 stammar åt ett annat. 10 stammar till Israel, 2 stammar till Juda. Då tänkte jag så här, att ni ska få mötas i grupper nu och samtala lite grann om det här. Alltså, jag kommer inte gå igenom vers för vers nu, utan jag försöker måla en bild över hela Mika-bok nu då. Vi ska gå igenom sen de här 3 avdelningarna, men jag tänkte först ni ska få titta på de här frågeställningarna som jag har där. Jag räknar med att vi har lite tid, så att tänkte höra om det fanns några reflektioner utifrån grupperna. Jag skickar inte med det, men kanske någon tänkte till. Man vet aldrig. Ja. Och funderade på det här, de här frågorna som ligger där längst ner på den här sidan. Vi tar en mix så att alla får vara med.
Just det. Efterfrågan. Paralleller i Nya testamentet. Ja, vi tänkte ju först på Johannes döparen som talar till kungar och får betala med sitt huvud för det. Men vi tänkte också på Jesus själv, som även om han hade ett andligt budskap så blev det många gånger politiskt tolkat och gjorde att det skapades oreda bland folket, bland de styrande som blev väldigt oroliga över det som hände. Vi pratade också om Paulus. Även om han inte uttryckligen är profet så talade han inför kung Agrippa, han talade inför Festus, han talade inför folkmassor i Aten och han pratade inför folkmassor i Jerusalem. Så han talade ju Guds ord, och även Petrus fick ju möjligheter att tala till ganska stora mängder av folket och säga till att de ska omvända sig. Och omvändelsebudskapet är ju det som profeten också hade. Så att de hade ju en möjlighet att få tala dem. Och sen så sa vi också att Johannes på ön Patmos, även om han inte talade till några skaror, så är det ju en väldigt stor profetia som han levererar, som kommer att ha både politiska och andliga konsekvenser, och som vi fortfarande läser idag, även om han satt själv på en ö när han fick se det. Så det var det vi sa.
Ja, vad sa gruppen, andra gruppen som var där inne i? Ja, kan vi få reda på det? Det var hemligt. Jag hade en fråga också om relationen till nutid. Har vi profetröster idag?
Vi gick in på detta med att i riksdagen så har de ju en grupp som ber för just politikerna där. Och vi pratade om det, att om det är någon som kan förmedla detta till dem. Vi vet ju inte det. Men vad var det mer vi pratade om? Sebastian Staxet, ja just det. Att han är en röst som hörs idag ut bland folket och förmedlar frälsningens budskap och ja. Det är liksom det vi pratar om, omvändelse, ja, precis. Sen vet jag inte, var det något den här tiden? Jag kommer inte på något mer. Men det var typ det vi pratade om i alla fall.
Paralleller till Nya testamentet var väl ungefär samma, eller? Jesus, Johannes på Patmos, Johannes döparen, Sen kan man väl säga att Nya testamentets böcker är ju inte så fulla av profeter. Vi har ju egentligen bara en profetbok i Nya testamentet. Den sista boken, Uppenbarelseboken. Och den är ju Johannes döparen då som får förmedla. Men visst finns det profetiska tilltal i de andra också. Ja. Frågan är bara, behövs det i vår tid? Så jag har ju varit med några år. Jag kan säga att jag har nog sällan upplevt en så profetfattig tid som nu. Och vad står det? Utan profetia så blir folket tygelöst, står det i en översättning. Visionslöst, står det i annan. Och det är precis det vi upplever nu. Men det är inte populärt. Man blir inte hyllad för det. Ja, ska vi gå vidare i Mika-bokens ärende. Vad ville den? Alltså jag tror det är bra om man kan se igen, vad är det som är syftet? Varför talar Gud genom Mika och de andra samtidigt med honom? Och då sa jag förut att jag har delat upp det här i tre delar. Jag ska säga att jag är inte helt ensam om den uppdelningen. Jag har sett den på några ställen. Det finns alltså uppdelat i tre delar. Kapitel 1 och 2 är den ena av uppdelningarna. Och då kan vi ju gå till kapitel 1 då först. Titta på ett litet avsnitt. Egentligen är hela första kapitlet en liten uppgörelse. Utom första versen som är ett introduktion då, va? Hör alla folk, lyssna du jord med allt som är på den. Känn igen den formuleringen. Herren Gud ska vara ett vittne mot er. Herren från sitt heliga tempel. För Herren träder fram ur sin boning. Han stiger ner och går fram över jordens höjder. Bergen smälter under honom. Och dalarna bryter fram som vaxet från elden. Som vatten som störtar ut för branten. Och så går det igenom Jakobs brott. Vi kan egentligen ha med hela första kapitlet i det här. Det är liksom en uppgörelse med alla folk. Hör alla folk. Det är inte riktat till en speciell grupp. Alla bör lyssna på det här. Och om vi går då till, jag har haft en sån här praktiskt knappt, men min dator börjar bli så gammal så den vägrar vara med längre. Då går vi till andra kapitlet. Vi kan bara ta de två sista verserna där, 12 och 13. Jag ska församla dig, Jakob, hela ditt folk. Jag ska samla dem som är kvar av Israel. Jag ska föra dem tillsammans med fåren till follan, som en jord till dess betesmark. Det ska bli ett sål av människor. En som banar väg drar ut framför dem. Känner igen texten? Banar väg framför dem. Johannes döparen tågar iväg och vandrar ut genom porten. Deras kung tågar framför dem. Herren går i spetsen för dem. Och så kan ni läsa nästan hela andra kapitlet också. Där om första kapitlet är en uppgörelse med folket. Det som jag tycker jag är så fascinerad. Å ena sidan finns det en dom. Det här kommer gå illa för. Men det finns ett hopp. Det finns en möjlighet. Lagen och evangeliet. Så ha med den när du läser nästa gång. Vi kan titta på även del 2 då, kapitlen 3-5. 3-5. Ytterligare en uppdelning. Mika 3:1-5. Ja, vi kan egentligen läsa hela det kapitlet, men jag nöjer mig med att läsa några versar. Jag sa: hör ni hövdingar i Jakob, ni förstar över Israels hus, är det inte er sak att veta vad som är rätt? Och så går han till rätta med det. Ni borde veta att det är rätt det ni gör, eller veta att ni inte är rätt det ni gör. Så kommer det då en uppgörelse med förstarna, med ledarskapet, de där som vi egentligen är tillsatta för att be för. Vi ska be för kungar all överhet. Här går han till rätta med och säger: ni har gjort fel. Och så går vi in i 4:e kapitlet. Hitta knapparna här. Fjärde kapitlet. Vi tittar i några versar. Läs bara i början där. Det är ju för mig 12 versar i. Och det 13 versar är för mig i 4:e kapitlet. Det ska ske i den yttersta tiden att berget med Herrens hus ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjd över höjderna, och alla folk ska strömma dit, och många folk ska gå iväg och säga: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska lära oss sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. För undervisning ska vi gå ut från Sion, Herrens ord från för undervisning ska gå ut från Sion och Herrens ord från Jerusalem. Och så vidare. Här kommer dom och möjlighet. Dom och möjlighet. Ha med den bilden när du läser. Vi kan ta med ifrån 5:e kapitlet också. Så kommer lite mer av en uppmaning. Samla nu dina skaror, du skarornas stad. Det som reser belägringsvallar mot oss, det slår Israels domare med käpp på kinden. Och så vidare. Och så kommer: och du Betlehem Efatra, som är så liten bland judatusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska över Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Därför ska du överge den fram till den tiden då han som ska komma ska föda har fött. Och så är löftet om Kristus då, om Jesus, va, födelsen. Så se de här delarna, verserna 3, 4, 5 är det, 5:e kapitlet är det där. Dom, löftet och löftet. Och sen om vi kommer fram efter vers 5 så står det om Israels befrielse i 5:e kapitlet. Och sen kommer avslutningskapitlet 6 och 7. Det går inte riktigt att hitta samma, för där finns det inbäddat i båda kapitlerna. 6:e kapitlet. Så hör vad Herren säger: res dig och gå till rätta inför bergen, och låt höjderna höra din röst. Hör Herrens anklagelse, ni berg, ni jordens fasta grundvalar. För Herren anklagar sitt folk och går till rätta med Israel. Det är liksom inledningen. Och sen kommer en avslutning. Och även 7:e kapitlet. Att de med dem inte ta det nu. Ja, den låste sig. Vad trevligt. Ja, trevligt. Den kommer nog så småningom. Något som jag blir gammal. Men 7:e kapitlet så börjar: det är mig. Det är med mig som när sommarens frukt är insamlad, som när efterskörden efter vinbärgen är slut. Det finns ingen druvklasar att äta, inga tidiga fikon som jag längtar efter. Det fromma är försvunna från jorden. Ingen bland människor är ärliga. Det kommer det här. Så här är det. Men det står någonting. När de fromma har lämnat jorden, observera, då blir det kallt. Då blir det kallt. Ja, nu ska vi ha med vers 7 eller 7 kapitel också. Men det finns med här, det här. Dom, nåd, upprättelse. Mika bok har jag fått kärlek till nu, för jag har hållit på med Mika bok ett tag och gått fram och tillbaka. Så hittar jag den här strukturen och ser jag, Gud hade en struktur. Och så ser jag den även hos Jesaja, en hel del av det som vi läser om i Mika bok. Så nu hade jag tänkt presentera en samtalsfråga. Jag vet inte om jag fick med dem här, men ni ser halva där. Så tänkte jag att ni ska få chans att samtala lite grann om de här frågorna. Ni har 15 minuter på er. Och en snabb rapport ifrån varje grupp efter. Vänner, jag undrade om någon hade någonting att dela från sin grupp.
Prata om dom och upprättelse. Då tänkte du på en nyckelord då. I Johannes 1:17. Att lagen gav genom Mose, men nåden kom genom Jesus Kristus. Att han är att ha tittat på det igen. Om man läser i minnet, det är inte alltid bra. Men här har vi jättebra ord då. Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Det är viktigt nyckelord. Ja.
Sista versen i kapitel 7 är ju ett nyckelord. Du ska visa trofasthet mot Jakob och nåd mot Abraham, så som du med ed har lovat våra fäder i forntidens dagar. Att Gud är trofast i sina löften. Och det, han visste att det skulle komma, han skulle sända en frälsare från evighet.
Det är viktigt att vi har med oss det när vi läser profetböckerna överhuvudtaget. Jesaja är ju väldigt enkelt egentligen. Den harmonerar väldigt mycket med det nytestamentliga tänkandet. Men det är en uppgörelse. Däremot kan vi ha lite svårare kanske med, ja, typ. Ja, jag ska inte ta något exempel, för då börjar ni tänka på det sen. Men vissa av de här profetböckerna kan vara lite svårare att applicera i vår tid. Det är inte omöjligt, men det är att vi kanske inte alltid har med oss det här att det innehåller både evangelium och dom. Och det är en viktig tankeställare. Det är ju i mörker som ljuset lyser. Vi behöver inte göra mörker, men ibland kan det vara bra att beskriva mörkret. Jesus har kommit för att lysa upp, och att människor kan få identifiera sig med, som det är nu kan jag inte leva för evigt. När jag håller på med det här så har min hjärta börjat, ska säga blöda, gråta, men smärtas kan jag säga, över vårt land. Det är ju inte en dag snart som vi inte hör om något våldsbrott grovt våldsbrott, mycket grovt våldsbrott, där människor skadas och dödas. Och vi hör talas om den här gängkriminaliteten som har vuxit sig så starkt i vårt land. Dödstalen på grund av missbruk av knark etc. har ju ökat så enormt. Det ser jag på Västerbotten nytt här. De var helt chockade över när de har fått de siffrorna från, av vilken myndighet nu som har plockat fram siffrorna. För att just i Västerbotten var det väldigt höga tal. Det här är inte bra. Då slog det mig, kanske vi har saknat män, kvinnor som har talat dom. Om vi inte byter kurs kommer det bli sämre. Vi har inga David Wilkerson som hade en domspredikan i Philadelphia-kyrkan Stockholm sista gången han var där. Och han skrev boken Synen. Vi hade Viktor Klimenko som också var en profetisk. Kanske är tid igen att be för dem. De är hemskt obekväma. Det är mycket bättre med dem som kommer säga allt står väl till. Då sover man godare. Men jag tror att vi ska jobba oss igenom det här. Nahum är nu nästa. Men nu blir det, nästa fredag är det ingen bibelskola. Fredagen därpå räknar jag med att vi ska se del två av det som vi såg på skärmen förra veckan. Så att ni har några veckor på er. Nahum är inte så svår att smälta, men ni hinner läsa den några gånger. Eller också repeterar ni Mika igen. Det är också bra. Ska vi be tillsammans? Herre, vi behöver profetgestalter också i vårt land och i vår tid. Män och kvinnor som inte talar om sig själva utan talar ord ifrån dig. Och gör det här och är beredd att betala priset för det. Herre, jag ber att vi ska få församlingar som reser sig upp och som vågar säga och utmana i den tid vi lever nu. Herre, vi ber Herre att vi ska få röster som man hör och vågar lyssna på. Vi ber om detta, Jesus. Att det inte är mitt och vårt bara, utan det handlar om ett land. Det handlar om en värld som håller på att gå evigt förlorad. Vi ber om detta. Herre, hjälp oss att kunna tugga oss igenom profetböckerna. Förstå Herre att du har någonting att säga till oss. Ber dig i Jesu namn. Amen. Gud välsigne er. Tack för ikväll.